Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han var klok nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsresa.
Det är en spännande lösning.
Spännande båda. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på GIF-podden. Peter Wilson kvitterar
i den 85:e matchminuten. Peter Wilson.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt. Och här i studion så är jag, Lukas Salin.
Och det är jag, Oskar Lund.
Och dagens gäst, du får presentera dig.
Jag är Andreas Pettersson, assisterande tränare i GIF-arna.
Yes. Det är en gammal tradition vi har att gästen får introducera sig själv. Så vi kan sätta eventuella svårigheter i uttalet. Vi har haft nytta av det, men
idag
men Andreas Pettersson känns ganska
säkert. Tryggt. Ja, det är bra.
Det finns ju, det var någon konstnär neröver i landet som ju döpte om sig till, han hette Andreas Eriksson, men som ett konstprojekt döpte om sig till Andreas Eriksson. Och det godtogs då efter avslag först. För att det liksom kan vålla till obehag för honom själv. Men sen hade han liksom forskat vidare lite i den här lagen. Och liksom, man ska kunna, om man uttalar det så, om du inte kan säga R, så ska det ändå godtas liksom. Så nu heter han Andreas Eriksson. Ja. Men du heter Andreas.
Jag heter Andreas, jag har inga ambitioner att byta.
Nej. Nej. Vi får se. Alla dörrar är öppna. Men, säger jag, hur är läget?
Det är bra. Jag kom just tillbaka efter 4 dagars ledighet. Vi tog 4 dagar efter Norrköpingsmatchen och de har varit välbehövliga. Det är ett bra break för oss för att ta sats inför de sista 24 dagarna. Eller från och med imorgon så är det 23 dagar till vi spelar mot AIK. Så det var alldeles lämpligt och nu har vi en lagom sträcka kvar att göra.
Jag pratade precis med din kollega faktiskt, Tony Gustafsson, som inte var med på dagens träning. Han är och håller ett föredrag i Halmstad istället, som har bokat sen tidigare.
Exakt.
Han berättade att ni gjort en liten analys här efter senaste matchen, blicka fram mot de tre sista omgångarna. Så att för er tränare, då har det inte varit 4 helt lediga dagar.
Nej, men det blir det aldrig. Vi brukar ju ofta vara helt ledig från lagträning 2 dagar efter match. Men för oss tränare så blir de aldrig lediga. Nu har väl jag haft de här 4 dagarna faktiskt haft chans att ta lite ledigt och några dagar utan fotboll alls i stort sett. Men det blir inte 4 helt lediga dagar, det blir det inte. Igår dagen då jobbade jag ganska mycket.
Vad gjorde du när du var ledig då?
Jag passade på att gå till tandläkaren. Jag har tränat varje dag och till och med dubbla pass någon dag också. Så jag passade på att göra det för att hämta energi. Och sen så har jag sovit och framförallt så har jag tagit hand om och varit tillsammans med min familj. Så det har varit bra.
Härligt.
Hur känns det här stämningen runt laget just nu? Ni är ju faktiskt i en positiv trend här.
Nej, men det är klart. Vi känns ju som att vi har ändå satt oss i en situation här nu när vi har chans att klara det här. Så den känslan, den tror jag vi alla känner och att vi är väldigt, väldigt motiverade för att faktiskt göra en riktigt bra avslutning och fortsätta på den positiva trend som vi har haft nu och kunna se vart det räcker till då den 2 november när vi spelar mot AIK.
Hur märker man av en sån där skillnad i truppen? Eller märker man av det?
Men det är, jag tror alla fotbollslag, när man vinner fotbollsmatcherna så mår alla fotbollslag bättre. Så är det. Och det spelar nog ingen roll, nu har vi förlorat mycket i år. Men vi klarar att så fort vi börjar vinna så mår vi bättre. Och vinner man mycket och man förlorar en match så kommer man märka det också på stämningen. Men vinner vi så är allting lite lättare och man bygger sitt självförtroende lite mer. Och då är det också ännu närmare till att vinna nästa match tror jag. Så att det finns den känslan, den finns ju absolut där. Men mycket bygger på att man vinner och tar poäng. Och man känner att okej, vi kan det här. Och vi kan fortsätta vinna matcher.
Har din roll på något sätt förändrats senaste tiden? Vi ska komma såklart och prata dels om vårsäsongen och Joel Cedergren som har lämnat. Tony Gustafsson har kommit in som du känner väldigt väl sen tidigare. Men rent konkret i din liksom, den rollen du har den justerats någonting nu i och med att man har bytt?
Nej, det har vi inte gjort. Utan jag och Henrik jobbar precis som tidigare. Så det var, de bitarna var ju inkörda. Det fanns ingen anledning att ändra på de sakerna. Så utan vi jobbar vidare, och jag och Henrik och Tony och även Tommy jobbar ju väldigt nära varandra. Så att vi har fortsatt på den biten, och att jag tror att det är en framgångsfaktor att vi kan jobba nära varandra allihop.
Tommy säger du här också och nämner, ja, i egenskap av målvaktstränare.
Ja, målvaktstränare, ja. Absolut.
Ja. Jag var tvungen om det. Jag är ju lite rostig nu. Det var ett halvår sedan jag var borta på träningarna i tjänst. Så här. Så.
Men det är också en justering som har skett under säsongen. Det var ju Rickard Rickardsson tidigare som hade den rollen.
Vid sommaruppehållet så kom Tommy in istället för Rickard. Föreningen valde att göra den justeringen och så där. Och sen, ja, Tommy känner väl alla till som jobbar eller som följer GIFarna. Och han har ju flera roller, men han har tagit tagit ansvar för målvaktstränarrollen också från och med i somras.
Mm. Vad har Tony Gustafsson kommit in med då? Det är ju en fotbollstränare som du har väldigt bra koll på när jag jobbar med varann.
Det har vi gjort
flera gånger tidigare.
Vi har jobbat varann både först i Degerfors och sen i Hammarby, men sen har vi behållit en vänskap. Så vi är kompisar och våra familjer umgås, och vi har känt varann och behållit den vänskapen sen vi jobbade tillsammans. Så att vi har bra koll på varandra. Vad han har kommit in med, så framförallt, det var ju några saker han analyserade som han ville göra. Vi pratade tillsammans om vad vi kunde göra för att förändra det här och vilka nya steg vi skulle kunna ta med laget. Vi valde att byta spelsystem, vi valde att spela fyrbackslinje, vi fick kunna få en spelare högre upp i plan som gör att vi både kan pressa lite lättare motståndarna, men också att vi kan få in en spelare ännu närmare motståndarnas straffområde. Så det var väl en sån konkret förändring. Sen har han två saker till som han har gjort. Han har lagt väldigt mycket fokus på vad vi gör sista tredjedelen, hur vi skapar våra målchanser, och han har också lagt väldigt mycket fokus på de offensiva fasta situationerna. Så att det är väl två konkreta saker som av ganska många saker, men till att börja med.
Om vi stannar vid fyrbackslinjen där, det var ju någonting som ni ville göra redan i våras och använde er av i träningsmatcher och i serien också. Jag kommer ihåg Djurgården borta till exempel, där ni valde att göra den ändringen i paus. Jag tror att du var i högsta grad inblandad i det och fick beröm i alla fall efteråt för liksom de taktiska dragen där. Vad var det som gjorde att ni inte kunde liksom stanna vid fyrbackslinjen under vårsäsongen? För det var ändå en ambition om att flytta fram en spelare högre upp i banan och inte hamna med fembackslinje så ofta i alla fall.
Nej, vi spelade ju några matcher. Vi spelade ju mot Malmö bland annat tidigt på säsongen med en fyrbackslinje. Och det vi då kunde göra att vi fick en forward till i plan som gjorde att vi kunde stänga de centrala ytorna lite lättare. Men det kostar alltid någonstans, och det kostade oss det var bredden utanför. Vi spelade mot Helsingborg där vi startar med fyrbackslinjen men blir ganska sårade. De spelar utanför oss. Vi har svårt att få press på dem, och de kan komma djupt in på våran planhalva och skapa målchanser när de spelar runt oss. Så där någonstans då bytte vi tillbaka till fembackslinjen och får mer grepp på den matchen, och så började vi genom att vi spelar fembackslinjen igen då. Så att vi provade olika varianter. Vi både lyckades och hade lite problem med fyrbackslinjen några gånger under den perioden. Sen kände vi att vi fick där och då i alla fall mera kontroll på matcherna med våran fembackslinje. Vi kunde spelarna var kände sig vana vid att spela det systemet som de spelat året innan också. Så att då blev det mer och mer att vi fortsatte att spela det, höll oss till det systemet. Så det passade oss bättre där och då, vår analys.
Nu hamnar vi ju lite här i liksom våren där, och där det började lite knackigt. Så jag tänker ändå att försäsongen skulle man vilja titta på och slå ner. Hur tyckte ni den var? Liksom? Hur väl förberedda kom ni in i allting? För min bild var ju, det var många som var lite halvskadade. Ni hade Batanero och var sen in. Hallenius fick ju tidigt problem. Det var Edari fick problem.
Nej, men jag tycker du har rätt i det. Vi jobbade på under försäsongen, och vi successivt så satte sig ju truppen i alla fall. Men vi hade en del skadeproblem som gjorde att vi inte fick in spelare i träning i den tid vi hade önskat och ville ha. Vi reste väldigt mycket på försäsongen. Vi hade en del matcher där vi kom sent till matchen och sådär. Så det var lite struligt. Det var några matcher som snöade bort. Vi skulle åka till vårt genrep. När vi skulle åka till Trondheim så hade vi planerat att åka dagen innan för att kunna sova i Trondheim, vilket vi annars inte hade gjort. Det blev samma dag. Vi blir fastsnöade på gränsen mellan Sverige och Norge. Så att det var väl en försäsong där vi också inte hade Svenska cupen. Vi hade ingen tävlingsmatch, utan det var en ganska lång försäsong med bara träningsmatcher och mycket bortamatcher. Så att det är många faktorer som gör att vi fick liksom kämpa under försäsongen. Mm. Kämpa för att få ihop det. Sen, som sagt, var vi successivt så vi jobbade på. Vi tog vecka för vecka och så. Så att vi kände väl ändå att vi var förberedda när serien startade. Men det var inte den försäsong som bara flöt på. Som man kanske skulle önska och vill. Inte.
För jag tänker liksom när man kommer in i säsongen och man drabbas av det här. Det är kanske lite skador, det är lite sånt. Kändes som det var mycket sånt i början. Och det här med att liksom veva igång det stora flygplanet Batanero till exempel. Det tog tid för honom, tycker jag. Men jag tänker, för du berättar ju att ni bollade lite med fyrbackslinjer, lite med systemet, man provade vissa grejer. Jag tänker, är det lätt att hamna i det? Alltså, ni hade ju ett koncept som funkade ganska bra sen innan, men är det lätt att hamna i det här att man, när det blir lite knackigt, prova andra vägar?
Men det var inte därför vi provade, utan vi provade en fyrbackslinje. Vi hade den ambitionen för att kunna bli bättre, för att kunna vara mer taktiskt flexibla och spela liksom på ett sätt som skulle passa oss bättre utifrån hur motståndarna valde att spela. Som jag sa, mot Malmö när vi valde att spela vår fyrbackslinje så ville vi ha två forwards för att kunna stänga ytan framför våra innermittfältare, ta bort den centrala ytan och inte låta Malmö spela där så enkelt. Kan vi ha två forwards i den ytan så innebär det att deras spelvändningar kommer att ta längre tid. Istället för att de kan spela bara framför vårt innermittfält så kan de ofta behöva vända igenom sin backlinje och vi hinner flytta vårt lag. Det blir lättare för oss att läsa möjligheter och pressa motståndarna. Vi köper oss lite mer tid i försvarsspelet. Men som jag sa också, med fyrbackslinjen så vi tappar lite av bredd. Så kan de spela dem snabbt utanför oss så har de chans att kunna komma djupt in på vår planhalva. Men utanför oss istället för att de kan dominera de centrala ytorna. Så att det hade ingenting att göra med att vi sökte eller var vilsna på något sätt. Utan det hade att göra med att vi kände att vi kan bli ännu bättre som lag genom att ha fler taktiska redskap och vara mer flexibla som lag genom att spela både en fyrbackslinje och en fembackslinje och kunna ta den mittbacken då som det kostar oss när vi ska spela en fyrbackslinje och använda den spelaren högre upp i plan. Och i början av året så var det ofta som en så kallad tia, som en forward då, som vi hade ambitionen att göra. Det är för att till exempel mot lag som spelade fembackslinje kunna när de använder redan sina mittbackar för att kliva upp mot våran forward eller mot våra mittfältare, då kan vi använda den extra spelaren för att istället löpa in bakom motståndarnas backlinje. Så att det var sådana idéer som vi hade för att kunna bli bättre och utvecklas.
Nu är det under pågående säsong och du blickar säkert mer framåt än bakåt, men om du skulle titta på vår säsong, din analys, vad skulle du önska att ni hade gjort annorlunda nu med facit i hand?
Det finns saker och ting i vår säsongen som var det vi ville. Alltså just i vårt passningsspel och vi kunde kontrollera matcherna. Men sen så kan vi säga, det var några saker där. Dels så släppte vi väldigt mycket mål på fasta situationer. Det blev jobbigt att vi hamnade i underläge på matcherna tack vare fasta situationer. Så det var någonting, det tycker jag vi har kommit till rätta med nu. Men det var ett stort problem för oss. Vi tappade bollen så vi åkte på kontringar. Det var det andra stora problemet, hur vi släppte in mål. Så de två sakerna skulle man väl kanske önska att vi kunnat komma till rätta med lite tidigare. Vi hade sett båda problemen under försäsongen. Vi hade sett båda problemen under försäsongen, men tyvärr så kostade oss mål under vårsäsongen också, de två sakerna framförallt. Och sen den tredje saken är att vi hade ju för svårt att skapa bra målchanser. Så det är att vårt spel i sista tredjedelen, att skapa de riktigt klara målchanserna och skapa flera klara målchanser, det var också ett problem för oss.
Hur upplevde du då våren i sig? Alltså just med kanske trycket som blir om man förlorar matcher och hamnar långt ner i tabellen fast det finns förväntningar på att man ska göra ett bra år. Liksom.
Ja, men det där det du säger om förväntningar, för det tror jag var en sån sak som var nytt för många spelare. När man gjorde då en bra säsong med Giffarnas mått mätt förra säsongen, vilket gjorde att ribban lades upp och förväntningarna var betydligt högre än vad man hade upplevt tidigare. När man slog förra året så gjorde man en bra säsong, och kanske till viss del också för att man var underdogs. Man slog ur underläge. Medan i år så var man inte det. det, utan det fanns förväntningar på att nu skulle man prestera, och man började prata om att komma högre upp i tabellen, till och med Europaplatser och sånt fanns det, så drömmar om. Och det tror jag inte är så lätt att hantera. Det är alltid, utan hur har man liksom den känslan, ja, men har vi den här kapaciteten, är vi där, är vi liksom, de andra lagen rustar också, de är också bra, och det är de vi ska tävla mot, det är de kommer också göra allt i sin makt för att vara så bra som möjligt. Så att det är väl en sån sak som jag tror att man fick träna sig i, att hantera de förväntningar som blev på laget, och kanske också ibland så blev det en press på laget som man inte hade upplevt tidigare.
Hur var det för din del då? Alltså personligen, jag antar att man var ju såklart bättre när man vinner matcher än när man förlorar då.
Ja, men det gör man, men jag jobbar på. Det är bara så. Jag bara jobbar på. Och jag distanserar mig från det där också. Så att jag går in och jobbar på. Och sen så, jag såg någon intervju med Thomas Tuchel alldeles nyligt, och det är ju... Vem vet mer om laget än vad jag och Joel och Henrik gjorde, Rickard gjorde i det fallet, det finns ingen. Så att liksom, det var vända blickarna inåt och sen jobba inåt och sen se till att vi tog de steg som vi kände behövde göra, steg för steg och vecka för vecka och träning för träning. Som det var det enda sättet att hantera den. Så vi jobbade på, och sen så försökte vi styra inriktningen på det vi ville göra utifrån daglig basis och veckobasis.
Lätt att man kanske jobbar väldigt många timmar, tänker jag, med en sån period. Jag läste Offside senaste numret, så har man en del där man tittar på den allsvenska tränarrollen och att det går egentligen att jobba hur mycket som helst. Vad blir effekten när det går tungt? Blir det mer jobb då? Eller hur hanterar man det rent arbetsbelastningsmässigt?
Jag skulle säga, jag jobbar alltid mycket, så det är mera så. Men det är klart att man behöver kanske, man blir... För att verkligen vrida och vända på varenda sten, så finns väl den risken att man letar liksom under alla stenar också. Den anledningen så jobbar man ännu mer. Och så. Det är, ibland så är det bra, för ibland så hittar du någonting under den där stenen och så kan du använda det och så kan du bygga vidare på de sakerna. Och ibland så kanske det blir att man tappar energi som man behöver ge på något annat område. Så risken är väl kanske det. Jag upplevde inte det under själv. Jag kände mig liksom inte... På det sättet sliten att jag kände att jag upplevde att det gick ut över mitt jobb. Det gjorde det inte. Men absolut så jobbar man mycket. Men jag är ganska van att jobba mycket också. Så att det var inget personligt problem. Det var det inte. Men som du säger, jag såg också, eller Henrik visade mig den artikeln som var i Offside. Och jag var i England för 1,5 år sedan på St. George's Park, som är deras bosön, fast ännu mycket, mycket större. Deras fotbollsförbund sitter där och landslagen tränar där. Och då hade de en artikel i sin managertidning. Där som handlar just om det där, hur man kan hantera sin energinivå och som tränare. Och det är en viktig faktor att hitta någon form av balans mellan att jobbet som man ska göra och sen träning och vila och återhämtning för sin egen del. Så att man har den energi så att det ska räcka under 11 långa månader i en säsong.
Hur gör man det då? Hur gör du det?
Ja, det är så försöker jag renodla mitt liv. Jag har min familj som alltid nummer ett och som jag vill ta hand om. Men sen så jobbar jag. Sen jag har inte så mycket... Mycket mer. Sen generellt så är jag ganska bra på det, men jag försöker vara noga med min egen träning också, hur jag äter och sover och så. Jag sover bra om nätterna och jag försöker äta så bra som möjligt, men jag har, sen avgränsar jag mig därifrån. Jag har fotbollen och familjen som är mina stora delar i livet och då hinner man med.
Jag har läst mig till att du hade ytterligare ett F i livet tidigare i form av fiske, men det är
ja, men det är de prioriteringarna man gör. Då tar man bort det F:et i form av fiske.
Han sa att han äter bra, så du äter väl då förmodligen en massa fisk istället.
Ja, det försöker jag göra. Så att tyvärr så hinner jag inte med att fiska någonting, eller jag har till stor del för att jag liksom blev fotbollstränare på den här nivån, men också för att man har fått familjen, så att jag hade ett väldigt stort fiskeintresse, men det har jag fått lägga på is.
Ja. Ja, tråkigt. Men hur trivs du då? Hur har du trivts i Sundsvall sen du kom hit? Är det någonting du saknar? Du bodde ju i Luleå tidigare.
Nej, jag trivs jättebra. Jag, det är väl alltid så där. Jag gick från att vara, jag var landslagstränare i 6 år. Och sen funderar man liksom på vart mitt nästa steg. Och jag hade en del möjligheter att gå tillbaka till klubblagsfotbollen under de där åren i landslaget. Men till slut så kände jag, okej, nu 6 år var nog och jag ville bli klubblagstränare igen och vara i den dagliga verksamheten, träna varje dag och spela matcher på helgen och sådär. Och så Sundsvall blev alternativet för mig och jag har inte ångrat det på något sätt. Även om vi haft en kämpesäsong så är jag inte, jag trivs jättebra att få klubblagstränare igen och jobba med det här på daglig basis och göra nya erfarenheter och utvecklas ännu mer som tränare.
Känslan var ju att du var ganska het där när Sundsvall plockade dig. Hur het var du? Nu kan inte du få beskriva här med lite distans.
Ja, det är så länge, nu är det ett år sedan. Men det fanns flera allsvenska klubbar som jag hade kontakt med och som jag pratade med. Så att det fanns det. Och sen så fanns det väl några andra projekt eller jobb också som hade kunnat bli. Men det var...
Allt inom
var,
Sverige?
Nej, allt var inte inom Sverige. Det fanns något nordiskt alternativ och sådär också. Det fanns det. Men det är som jag säger, det är ett år sedan. Så jag nästan glömt bort allting nu. Men det fanns ett gäng olika alternativ. Men det är inte bara jag som flyttar. Jag har ju tre barn och en fru också. Så att, plus att det alternativ som var Sundsvall, inte sportsligt, var väldigt, väldigt lockande. Så sammantaget så blev det här det bästa alternativet för oss.
Mm. Och du, det berättade ju du tidigt om att Joel och filosofin som han hade jobbat in i klubben, det var ju verkligen liksom... bokbål. Här skriver man om vad klubben ska stå för och har gått från det här stor och stark till liten och teknisk.
Mm.
Det pratade du väldigt, väldigt tidigt om. Hur var det att få kliva in då och liksom samarbeta med Joel?
Nej, det var väldigt bra. Det som för mig var lite ovant, det var att jag kom ju liksom till redan befintlig kultur. Saker och ting fanns ju redan på plats och var ju redan uppbyggd, och för mig så handlade det mer om hur ska jag anpassa mig in i det här. Så att den perioden fanns väl i början där, att på något sätt hitta, jag hade ju aldrig jobbat med Joel, jag kände Joel, jag kände Henrik ännu bättre innan dess, och på det sättet hitta sin roll i det hela, och framförallt i min roll som assisterande tränare också, framförallt anpassa mig och inte bara anpassa mig, men även vad ska jag bidra med. Vad kommer jag hit för och vad har jag för egenskaper och kapacitet som jag ska bidra med? Så det var väl en stund i början där man funderade på det och man försökte hitta ett sätt att hur ska vi jobba på allra, allra bästa sätt tillsammans. Men sen så, om man säger så här, det är klart att saker och ting görs ju på olika sätt, för man har liksom, det är olika personer och det är olika på detaljnivå, men den grundläggande filosofin om hur man ska spela fotboll, vad vi vill göra i anfallsspel och försvarsspel och alla de sakerna, det var ju väldigt, väldigt mycket det jag själv har stått för under de år som jag varit i landslaget och från början liksom när jag började som tränare både genom Hammarby och Degerfors. Så att den grundläggande filosofin, den fanns det på plats, men sen är det alltid detaljer i den filosofin som man måste anpassa sig till och som man måste lära sig och som man måste ta till sig.
Hur hittade du din roll då? Och vad blev din roll egentligen? Det är svårt att titta på utifrån och säga.
Jag, för mig så var det ganska givet att Henrik hade fått ett jobb som han hade liksom gått från att vara delvis tränare men också scout till att bli, han skulle också vara tränare på heltid, och vi hade båda liksom likvärdiga roller. Vi var två assisterande tränare som skulle hjälpas åt. Så på det sättet så skulle vi dela på de uppgifter som ålades oss som assisterande tränare. Och framförallt så handlade det om att titta på motståndare. Bevaka motståndare och börja formulera matchplaner som vi har delat på under hela året. Och sen också att planera träning och förbereda träning. De var de två stora huvuddragen i vårat jobb. Och sen givetvis så är man ju delaktig i hur vi formulerar, liksom utvecklar spelet och våran spelfilosofi och spelsystemet och de bitarna. Så gör vi allihopa tillsammans.
Så även om huvudtränarna, djupa
ideologiska samtal. Exakt. Mm. Men i det dagliga jobbet så var det mycket jobba med motståndare och även analysa vårt spel givetvis och förbereda träningar och driva delar av träningar också.
Mm. För det var... Och sen under liksom säsongens gång, Joel var ju väldigt bärande liksom i det här klubbens identitet. Sen försvann han nu då. Mm. Det var ju inte vad du skrev upp dig på. Hur var det här för dig?
Nej, det var tråkigt. Jag tycker det är oerhört tråkigt när en kollega och en vän liksom inte får vara kvar och jobba. Så det kändes tungt. Det kändes tungt för en själv och flera av oss runt omkring. Så att... Det var trist. Även om man vet att en del av verkligheten, en del av fotbollen, men det känns ändå tråkigt. Man känner sig själv också, man känner själv att någon form av skuld i det där, att man inte hade kunnat hjälpa till på ett bättre sätt och kunna få det där för att kunna få det att funka på ännu bättre. Så den skulden känner man också själv och bär på. Så att ja, man blir ledsen.
Mm. Mycket pratade du med Joel liksom, ja, men dels där och då och sen ja, nu efteråt, vilken kontakt har ni haft?
Nej, vi, där och då så var det ju väldigt mycket kontakt. Det var liksom ett, att vi pratade och vred och vände på scenarien och diskuterade liksom det som hände. Så vi pratade väldigt, väldigt tätt och intensivt. Efteråt så har vi haft en del sms-kontakt och sådär. Jag pratade med honom efter också. Jag bara kollade hur han mår och stämma av och sådär. Sen är det så att jag ska inte säga att vi har daglig kontakt, det har vi inte. Men vi har absolut kontakt efter det som hänt.
Jag tänker, tillfrågades du och Henrik i det här beslutet? För det är ändå, nej. Ni gjorde inte det. För där är ni ju ändå, det tänker jag, ni har ändå jobbat med honom dagligen någonstans. Och som du säger, ingen känner laget bättre än ni. Nej. Borde ni ha kopplats in då?
Ja, alltså, om jag säger så här, det är ingen som har frågat oss. Om jag säger så här, det skulle vara en... Om någon skulle ställa den frågan om Joels vara eller icke vara som huvudtränare, så skulle det skulle kännas jättefel. Varför kommer ni till mig? Alltså, ja. Så det, vi är ett team och vi jobbar tillsammans och vi kör på. Mm. Så det enda man hade kunnat gjort är att man bara förklarat vad gör vi egentligen? Hur jobbar vi och hur mycket tid lägger vi på det här och hur professionella försöker vi vara? Så att det hade man kanske kunnat på något sätt få faktiskt visa och berätta. Och alltså vi lägger en väldigt massa tid på det här och vi gör så gott vi bara kan utifrån de förutsättningar och våra erfarenheter som vi har. Så att det, ja, av den anledningen att man kanske kunde ha hjälpt. Mm. Men annars inte, att vi, det är ingen som har frågat oss.
Nej. Där vet jag att Joel var ju på ett möte själv med styrelsen tillsammans med Urban Hagblom. Där han fick berätta hur ni jobbade och från sitt perspektiv då, så det var väl kanske den analysen eller den researchen som gjordes från styrelsehåll. Men att det blev Tony sen då, hur reagerade du när du fick veta det? För mig, var det någonting positivt ur ditt perspektiv när det väl ska bytas huvudtränare?
För mig så var det en blixt från en klar himmel. Det var det. Sen tycker jag, eller det var inte
med Joel eller Tony?
Med Tony. För att det var, sen förstår jag att man spekulerade i Tony. Det var ganska nära till hans att ge han en fråga då, med den koppling han har till Sundsvall och han var ledig som tränare och sådär. Så att jag är inte förvånad på det sättet, utan jag förstår liksom att man ger frågan till honom. Men att när det väl skedde så var det en total överraskning för mig.
Men där borde man väl ha pratat med dig. Du har jobbat med honom. Du är liksom, vem ska du samarbeta med? Tänk om du inte tyckte om honom.
Nej, men det kanske man visste. Men man gjorde inte det heller.
Nej.
Han var ju trots allt och hälsade på här även under vintern när du fanns på plats.
Ja. Och för sig, det finns någon bild på någon liten kram där, tror jag. Till och med.
Det kan nog stämma.
Men det var också en lyssnarfråga om den här tiden från Sofia Roström som frågar liksom, är du glad att du tackade ja till jobbet eller har du stundtals känt någon ånger? Jag antar att hon tänker på just det här när Joel fick gå.
Ja. Nej, men det som jag säger, det är klart däremot som känner jag ska inte säga ånger, men någon form där liksom skuld, vad fan, man borde kunna hjälpa till bättre. Det är ungefär det man känner. Men jag har ingen ånger att jag kom till GIF Sundsvall på något sätt. Jag vet att det här är en del av fotbollstränare i livet och man har bättre stunder och nu har vi haft en tuffare period, men tar man sig igenom det här och det är det vi jobbar med, så kommer man också komma ut som en bättre fotbollstränare på andra sidan. Så att det är bara så.
Mm. Vad känner du inför avslutningen då? Det är tre matcher kvar nu.
Jag är väldigt hoppfull. Jag tycker vi har känt starka på slutet. Det är klart vi kanske inte var så starka när vi tappade till 4-4 mot Norrköping, men det var många saker i den matchen som visade på styrka hos oss, tycker jag. Så att det är klart det kommer att vara spänt. Det kommer att vara väldigt spänt, för det står mycket, mycket på spel. Men jag tycker med det vi har gjort och det vi har visat och så är jag ändå väldigt hoppfull inför avslutningen.
Mm. Ni har justerat en del taktiskt. Så du var inne på att ni gjorde ändringar och spelade med fyrbackslinjer. Mm. Samtidigt så har ni varit ganska flexibla i de här matcherna. Om man ser senast så droppade en sån som Juanjo ner som en tredje mittback till exempel i försvarsspelet. Och någon gång har ni lyft upp Paconate liksom från en vänsterbacksposition och det har mer blivit en trebackslinje. Ni har gamblat, vet inte om man säger, men ni har justerat en hel del. Liksom. Kan du berätta lite hur ni har tänkt där?
Ja, men det har vi gjort. Vi har väl känt att framförallt i vissa matcher när vi möter ett så pass starkt lag som Norrköping, så måste vi försöka använda alla de fördelar som vi har. Och då hade vi tittat väldigt intensivt och visste precis hur Norrköping spelar och vad de önskar att göra. Och då kände vi efter väldigt, väldigt mycket övervägande och vridande och vändande, där la vi ner oerhört mycket tid på att analysera liksom hur vi ska spela. Vi hade flera olika scenarios. Och då kände vi att det här sättet att spela, där kan vi nog dels stoppa Norrköping, som vi visste att de var väldigt starka när de spelade in bollen mellan våran backlinje och mittfält, och kunna kombinera där. Vi kan bli en ytterligare en inneback där, som vi kan liksom få ytterligare en spelare, en kropp där som vi kan stoppa deras kombinationsspel centralt. Vi kan stoppa deras wingbacks genom att det vi gjorde är att vi speglade deras system. Vi speglade deras system, så vi kunde stoppa deras wingback och få press på dem på kanterna lite tidigare, men genom att vi också spelade 5-4-1 eller 3-4-3 med wingbacks i vårt försvarsspel. Men alltså att vi samtidigt då ville skapa ett numerärt överläge mot dem, mot deras två ända inom mitt fält. Vi, i och med att vi har spelat det där systemet själva, så vet vi vilka ytor som är sårbara. Så vi hade koll på de ytorna och försökte sätta bollen i de ytorna så mycket som möjligt. Så att det var en match där vi kände att här behöver vi vara lite taktiskt smarta, taktiskt flexibla, för att de har varit så pass bra. De hade ju en streak där på 10 matcher där de knappt hade förlorat. Eller,
ett
insläppt mål. Så att vi kände att liksom, här måste vi verkligen börja göra våran läxa för att kunna matcha dem här. Då. Så att vi la ner väldigt mycket tid på det, och just den här matchen så var vi väl för att kunna vara taktiskt flexibla. Mm. Sen är det inte säkert att vi kommer att göra det på samma sätt. Den var lite unik just den här matchen. Nu har vi två andra typer av matcher som vi väntar oss, som är AFC nu och Helsingborg. Och jag tror inte liksom att vi kommer att kanske vrida på spelet lika mycket i de matcherna, med beroende på motståndarna.
Ja, det ser lite lurigt. Jag vet man kanske inte riktigt vad som väntar heller.
Nej, vi har inte riktigt klart. Henrik jobbar med den analysen av AFC nu här, så den är ju inte riktigt klar. Men det lilla jag har sett av dem, så jag har sett att de spelar flera olika system. De spelade senast med två forwards. De spelar väldigt mycket markering i sitt sätt att spela. Så de springer och jagar spelare, och det har sina fördelar och sina nackdelar. Och framförallt den svårigheten är kanske att man inte är så van att spela mot lag som markerar väldigt mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Ja, och det kommer vara lite andra problem som vi ställt för inför den matchen. Mm.
Mm. Vi har ju diskuterat det lite här och på kontoret också. Men att ett mönster vi har iakttagit tidigare är liksom att det har varit väldigt sena byten och sådär. Det där känns som det har förändrats lite de här senaste matcherna. Håller du med om det?
Jag har inte tänkt på det i de banan. Det kanske är så, det stämmer säkert för att du säger. Men jag har inte tänkt riktigt på det i de banan. Däremot så har vi lagt mycket tid på att liksom ha en tydlig idé om matchens momentum och vad som händer i matchen och sådär. Det gjorde vi också tidigare. Men vi har jobbat med det på slutet här nu. Jag har en idé om hur ser matchen ut och vilka problem kan motståndarna ställa oss inför, och hur kommer resultatet i matchen och påverka vårt sätt att agera och så vidare. Så att vi har väl varit, tycker jag, i kanske inte alla matcher, men i flera matcher så har vi väl ändå haft en, det är inte alltid så lätt, det händer saker under matchen också, men innan matcherna så har vi också haft en idé om det här händer, då vill vi göra på det här sättet, om det här händer så vill vi göra på det här sättet. Så vi har varit rätt förberedda på det. Mm. Och så kunna gå på de förberedelserna som vi gjorde.
Är det en ny dimension?
Men, nej, jag skulle säga det har vi gjort tidigare också. Det har vi gjort tidigare. Så att jag har inget svar på att varför det liksom upplevts så. Nej. Nu mer än att vi alltid jobbar med de bitarna. Men vi har haft en klar tanke om hur matchen ska spelas i olika delar av matchen. Och matchens momentum, hur det påverkar oss och hur vi ska agera då.
Mm. För du berättade ju lite om skillnader, liksom andra idéer och så här som Tony hade eller har jämfört med Joel. Men finns det något annat också i sättet att vara, beskriva skillnader här?
Men det, ja, sättet att vara tycker jag väl fram, det är ju, man är två olika människor. Mm. Tony har sina erfarenheter och kommer från, har sin bakgrund och så vidare. Han har ju varit många år i USA i landslaget där, så han är ju väldigt duktig på engelska, bra på att uttrycka sig exempelvis. Det är också en, han har en inneboende energi i sig som man gärna delar med sig och smittar av och pratar på snabbt och sådana saker. Så att, och Joel har sina erfarenheter och sin bakgrund och så att det är ju, i och med att man är olika personer så kommer det väl märks väl i ledarskapet. Vad ska jag säga? Sen är det är väl detaljer, det är ju små saker från att liksom, som Tony vill att det ska funka, och vi kallar våra avbytare nu är liksom inte några avbytare eller ersättare, utan de är för oss är de game changers. Mm. De kan förändra matcher och de måste förstå att de är väldigt, väldigt viktiga och har varit väldigt viktiga. Det ser man ju i de matcher vi har spelat också. Så en sån grej han kommer in med som han vill införa, jag tycker jag har fått ett bra effekt på det.
Därför ni byter tidigare.
vi har gjort någon sorts sammanställning under våren i alla fall, på att ni gjorde få byten då låg ni långt ner i, alltså sett till hur många spelare man hade använt jämfört med andra allsvenska lag. Nu har vi inte tagit fram någon färsk statistik, men jag tror att ni har använt 3 byten i flera av de matcherna. Det var 2 i någon också sådär, men aldrig under, inte under 2 byten tror jag i någon av matcherna hittills.
En annan faktor där är ju att vi har ju under sista delen här nu, vi har haft flesta spelare tillgängliga. Vi har haft de flesta spelare tillgängliga, och det ger oss också en större bredd i att kunna spela matchen taktiskt. Alltså vi har, finns fler olika spelartyper tillgängliga som kan hjälpa oss i matchen beroende på hur matchen ser ut. Så den delen tror jag kanske också hjälper oss att byta lite tidigare och så. Så det kan nog vara en del av svaret på frågan.
Mm. Jag skrev här om dagen en liten analys om så här, mentala saker som kanske Tony och ni tillsammans har jobbat med. Och du nämnde ju game changer, att man liksom har betonat det, att avbytare ska kunna påverka. Men nu har även roterat i startelvan under träningsveckorna för att många ska vara delaktiga. Så här. Hur mycket tror du att, om vi bortser från system och den typen av liksom, från er tränare, och titta mer på mentala aspekterna. Hur mycket tror du det har betytt?
Tony har varit väldigt tydlig med det. Han har väl sagt, och det har säkert stått här inne också sagt tidigare, liksom, att det är inte taktik som kommer att rädda det här kontraktet, utan det är mycket av vårt hjärta och vår inställning som kommer att göra dem. Sen är inte det, det kommer inte räcka med bara det heller, utan vi behöver någon form av balans, men det måste finnas rätt attityd och rätt inställning och en stor portion hjärta i vårt sätt att och träna och spela och så. Så att det har ju varit väldigt tydligt. Man har ju betonat det. Så det har ju han stått för från dag ett. Att det måste finnas med.
Mm. Märks det att han kommer från det amerikanska?
Ja, det gör det. Det gör det. Nej, men det är han, just som sagt.
Han är en jätteledande fråga.
Han är bra på... jag tror det är hans personlighet, så som jag känner om den. Jag vet inte, nu generaliserar vi liksom, den ligger nog ganska nära till hans, en amerikansk personlighet många gånger. Han är ju en säljare, och han liksom känns som en företagsmänniska i sin personlighet. Så att, men sen också, han har bott i USA tidigare, men sen också med åren i USA har ju verkligen vässat hans språk. Så det är klart att han är duktig på det, och kunna träffa rätt med engelskan då, som rätta begreppen och rätta orden. Sen ska ju mottagaren också förstå vad det betyder och så, men han har lätt för att uttrycka sig där. Så ja, det är en fördel när man driver verksamheten mycket på engelska.
Vad tänker du om framtiden då sen? Det kommer ju en vår sen. Du och Henrik har fortsatt kontrakt väl båda två, va?
Henriks kontrakt tror jag faktiskt går ut.
Ja, Henriks går ut. Men vad tänker du då? Hur skulle du vilja att tränarkonstellationen ser ut? Vill du ha kvar Tony nu, eller tror du han kommer gå vidare? Eller?
Ja,
och vad önskar du dig?
Det är spekulativt. Jag tycker det skulle vara jättekul om Tony var kvar och jobbade. Mm. Det måste jag säga. Det tycker jag. Sen tror jag inte att det är så länge. Han har en familj i Stockholm och sådär. Så det måste han svara själv på. Och jag tror här nu så är inte hans fokus någonstans längre än till 2 november mot AIK. Och egentligen är väl inte mitt fokus där heller, utan nu ska vi jobba på, nu ska vi se till att rädda det här kontraktet som vi har, och sen är det tid för analys och framtidstankar där också. Det är klart att vissa saker kan vi inte bara lägga oss ner, vi funderar på hur vi ska träna på efter säsongen, och vissa saker sker ju liksom i klubben och man blir inblandad i det också för att fundera på den kommande våren. Träningsmatcher är en sån sak. När ska vi börja träna, hur ska det se ut, när ska vi vara lediga, november eller december? Vi kommer att träna i november, vi kommer att vara lediga i december istället. Och hur ska vi lägga upp den perioden på året? Så det, den planeringen, den pågår ju. Men vad det gäller tränarfrågan så... jag tycker Tony, det han har gjort här och nu, så har han gjort ett väldigt, väldigt bra jobb. Och av den anledningen skulle det kännas roligt om man kunde vara kvar. Jag tror det vore bra om man kunde vara kvar.
Ja, det där blir ju spännande att se. Vad tror du, om du ska göra någon snabb analys, eller jag tänker tanken måste ju ändå ha tänkts, vad skulle komplettera dig och Henrik, om det nu är ni som fortsätter?
Men det där är en stor fråga. Men om jag börjar med att på något sätt koka ner det där, så är det ju, först och främst en föreningsfilosofi.
Mm.
Det är många bitar där. Hur ska föreningen spela sin fotboll? Hur vill man att föreningen ska organiseras? Hur ska föreningen skötas? Och det är liksom nummer ett. Börja där. Och utifrån det välja en tränare som kan ge det föreningen vill ha. Den filosofi som föreningen vill stå för och jobba efter. Så där, det är det första. Det är det första man måste göra. Liksom, titta på de bitarna. Det arbetet, det pågår ju förstås. Det jobbar ju föreningen med att ta fram hur kommer en trupp se ut till nästa år? Hur vill vi bygga den truppen? Vad vill vi ha för egenskaper? Vad vill vi ha för karaktär på den truppen? Och sen så måste man också då parallellt kunna liksom hitta en tränare som kan förvalta den truppen på bästa sätt. Som har den profilen för att kunna spela den fotbollen som föreningen vill att den här truppen ska spela då.
En del i det där är ju egna talanger också, att producera egna spelare, vilket kommer vara en nyckel för GIF Sundsvall framöver. Och det har ju liksom ordförande Hans Selling pratat om också, att vi måste få fram fler egna spelare. Ekonomiskt är det inte minst en viktig del liksom. Du har ju jobbat liksom med de bästa talangerna inom svensk fotboll, även om de har varit uppe på en U21-nivå liksom. Men som förening, vad tycker du att man kan och bör göra? Hur ska man tänka för att liksom kunna få fram fler egna spelare i en klubb som GIF Sundsvall?
I en klubb som GIF Sundsvall så tycker jag att det är avgörande att man klarar det. Det är, med den ekonomi och de resurser som finns till hand, så behöver vi vara bra på det. Så att jag tycker definitivt man ska satsa på våran egna akademi. Sen, precis som du säger, jag vet att steget att gå från att vara en lovande juniorspelare till att bli en allsvensk spelare och förhoppningsvis en spelare som kan växa till och med ur allsvenskan, det är ett stort steg. Det är ett stort steg, så man måste ha en tydlig plan för hur man kan hjälpa de här spelarna att successivt slussas in, successivt ge dem erfarenheterna, successivt utbilda dem här för att vara redo för att ta det där steget. Och ett steg är att bland titta på truppbygget, titta på hur truppen ser ut, så att man vet att det finns liksom plats och möjlighet för de här spelarna att få sina chanser, få sina möjligheter att spela, så att, för det finns inget annat sätt. De måste få sina, dels att träna i en bra miljö, men det räcker inte. Du måste också kunna spela i en bra miljö, på det sättet successivt växa in att bli de spelare som färgar en allsvensk förening.
Hur tycker du ni har varit på det den här säsongen?
Jag ska inte säga att vi har varit speciellt bra på det. Jag tror väl också en del att vi känner att vi har gått så pass tungt för oss. Så har liksom det blivit att vi har försökt, som det är nästa match hela tiden, nästa match i åtanke, och det har funnits ett mindre fokus på det långsiktiga utvecklingsarbetet, och det tror jag nog tyvärr att det har kanske, en av de sakerna som får lida då är möjligheten att spela om yngre spelare.
Är det här något ni har, förlåt, nu har jag brytt er. Är det här någonting ni liksom har pratat om och diskuterat sinsemellan?
Nej, men det finns ju alltid med, det så har vi ju ett bra samarbete med vår akademisida. Det är inte så att det finns ju klart att vi pratar om våra spelare som är i truppen, och hur kan vi hjälpa dem till bästa möjliga utveckling, och vi ser att får man inte chansen att spela, och det är klart det är tufft för ens utveckling om man är ung lovande spelare som inte fått chansen att spela, hur kan vi ge dem matchminuter, och det är helt och hållet avgörande. Sen som jag säger, i och med att vi har kämpat och legat där vi har legat och varje poäng har varit så pass viktig, så har det blivit mycket mer fokus på hur mycket vinner vi nästa match än att det har funnits det här utvecklingsfokus. Nu ska vi ge den här spelaren x antal minuter här för att han ska kunna växa in, och så kan han få ännu mer minuter nästa omgång, och så kan vi ge möjligheten till och med kanske starta en match omgången senare. Så att det är mer så vi har jobbat.
Om man tittar på truppen, så den minskades ju inför den här säsongen. Man valde liksom att satsa lite mer resurser på några spetsspelare, Och därmed så liksom kapade man i numerär, vilket ju gör att fler egna spelare kan ta plats i truppen och i träningsmiljö. Och den effekten tycker jag att man ändå har fått. Tycker du att man bör sätta ett antal bestämda liksom platser till juniorspelare? Vi har varit inne på det tidigare, att man kanske skulle ha att men 5 spelare i GIF Sundsvalls A-trupp ska vara akademispelare. Hur tycker du man bör liksom tänka kring de frågorna?
I grund och botten så handlar det om kvaliteten. Alltså det, om spelarna är nog bra, men just nu så finns det ju så många spelare som har en nivå där de är, där de idag är på en nivå där de har möjlighet att bli bra allsvenska spelare och kanske till och med ännu bättre än så. Så att det har ju att göra med hur ser det ut och hur många spelare finns det som har den kapaciteten. Och idag så finns det ju en mängd väldigt, väldigt duktiga spelare i vår akademi som kommer att utvecklas och kunna bli väldigt, väldigt duktiga. Så att sen om det är 5 eller vad man ska ha för siffra, men att definitivt att ha en tanke på att det ska finnas platser vikta för akademispelare i en klubb som GIF Sundsvall, det tror jag är en bra väg att gå.
Finns det någon, Tony gick ju själv ut liksom inför någon match, jag kommer inte ihåg vilken det var, men när han uttalade sig om Paja just och att han inte tog ut honom i truppen. Har det funnits mer tillfällen när du har känt fan liksom att vi får välja bort den här killen den här gången?
Men Paja är ett sånt exempel. Paja är ett sånt exempel där vi, på grund av att vi hade en mindre trupp så var han ju ofta med oss i truppen. Men han fick inte så mycket speltid och det gjorde att han kunde inte spela. Han spelade inte heller i juniorlaget. Och när man bara tränar utan att spela matcher så är det svårt att hålla uppe sin nivå. Fullt naturligt, helt normalt, helt normalt. Och då kände vi där någonstans under sommaren att till exempel en sån som Paja som har en som kapacitet som han har, vi måste ge han möjlighet att spela matcher. Och sen fick han den möjligheten, han spelade en hel del juniormatcher. Och sen efter de juniormatcherna fick den möjligheten att spela, så hans form bara pekat spikrakt uppåt. Så att sen andra delarna av sommaren och sen Tony har kommit in här, så har han varit i en oerhört bra form.
Är det dags?
Om han spelar så kommer han absolut vara redo. Det är ingen snack om den saken. Men är det, och det är så, när vi tar ut ett lag eller när Tony bestämmer sin startelva, så är det så många faktorer som påverkar det. Det är så många, det är taktiska faktorer och det finns fysiska faktorer och det finns erfarenhet. Det finns många saker som vägs in i beslutet att ta ut en startelva. Så alltså, skulle han spela så är han redo för det. Han är redo för det. Sen är det klart att han har inte så många allsvenska minuter under bältet, och ska man spela honom i en så viktig match som det mot AFC, ja, han skulle säkert klara det, men det finns många andra också faktorer som vi behöver väva in i det beslutet.
Och det är en ny matchmiljön där, och den har betytt mycket för honom i absolut, det här fallet. Liksom. Det, nu har man inget lag i U21-serien, men det är fler klubbar som resonerar så. Har du några tankar där hur man bör göra för att liksom optimera matchmiljön för de här unga talangerna som står på gränsen liksom?
Ja, eller jag ska inte säga att jag har några klara tankar eller klara idéer, alltså precis hur man ska göra. Men jag tycker att man behöver en bra matchmiljö. Man behöver det steget mellan juniorfotbollen och en allsvenska matcher. Och vad då det är, många av juniormatcherna är ju på en väldigt bra nivå. Men det kan också vara många kan nog behöva något mellansteg innan man tar det sista steget för att bli allsvensk fotbollsspelare. Om då det är en U21-serie, sen vet jag problemet med U21-serien där man oftast har bra lag hemma och sämre lag på bortaplan och det blir ojämna matcher. Eller om det är någon form av utlåningsavtal eller hur man ska göra. Jag har inte den insikten och vad som är bäst för just den här föreningen. Jag vet ju att det har provats olika sätt att tänka och jobba där, men att man behöver en bra matchmiljö och att man via en bättre matchmiljö klarar av att matchas in för att ta det sista steget till allsvensk spelare, det tror jag. Det är ett bra exempel. Det är väldigt bra exempel på en spelare som har fått en positiv utveckling.
Jonathan Morsi ska
jag
säga.
Jag förstod det. Ja. Så att det är väl ett klockrent exempel på hur man kan tänka att ge den här spelaren mer erfarenhet och ännu mer matchminuter och dessutom i matchmiljö som är närmare allsvenskan än vad U19-laget är.
Får se om man kommer tillbaka. De har en utköpsklausul där. Där sitter inte giffarna på beslutet.
Men du har ju med din bakgrund då i U21 som ju var väldigt framgångsrikt, om någon har missat det så blev det ju faktiskt ett EM-guld. Inte så illa.
Nej, det är bra.
Men du har ju ändå sett några av de här liksom talangerna vara med och ta ta de här kliven, och många av dem har blivit riktigt, riktigt bra. Vad har du liksom lärt dig någonting av dem, och liksom vad som krävs av individen för att ta de här kliven som du kan smitta av dig eller dela med dig av nu?
Ja, men det har jag gjort. Och mitt första jag tänker på när jag ställer en fråga, det är ju att det är ganska skört. Men du måste vara väldigt ihärdig. Du måste vara väldigt, väldigt ihärdig och inte ge upp. För det finns ingen talang eller bra spelare som har liksom en karriär som bara går spikrak upp. Inte ens Leo Messi. Alltså det kommer att vara perioder där det går ner. Det kommer att vara platåer där du står still. Det kommer att vara perioder där du tycker att du jobbar på och ingenting händer. Men att fortsätta att vara ihärdig, att fortsätta att ligga i, att fortsätta att träna bra, fortsätta vara professionell och fortsätta vara seriös. För att helt plötsligt så kommer tillfället och möjligheten uppstår och allting liksom klaffar rätt. Och då tar man det sista steget som krävs. Så det är en sån erfarenhet. Det är en sån, jag berättar gärna när jag säkert de som följt det där. Men historien om Victor Nilsson Lindelöf. Han var en spelare, när vi kvalade till EM-slutspelet, när vi vann 2015, så var det en spelare som var ofta med oss i truppen. Han spelade nästan ingenting alls med oss. Han var ofta med i truppen och vi hade tyvärr varit tvungna att sätta två spelare på läktaren. Så ibland var han till och med på läktaren, fick inte vara ombytt i matchtruppen i kvalet fram till EM 2015. När vi skulle ta ut truppen så Victor hade ju bidragit på många sätt, för han var en väldigt fantastisk person och väldigt professionell. Och så att han bidrog på många sätt i träningsmiljön och runt omkring laget, men han bidrog inte så mycket på matchplanen. När vi spelade match. Så när vi skulle ta ut EM-truppen så satt vi och vred och vände på det där. Hur ska vi, de här olika egenskaperna som vi behöver i en EM-trupp under en lång trupp, hur ska vi göra och vad ska vi välja? Och det slutade med att vi faktiskt sa att vi väljer Simon Gustafsson istället för Victor i den EM-truppen. Så att då vi valde det mot varandra. Och Victor blev självklart besviken. Som han fick veta att han skulle inte få följa med. Han hade sett fram emot det. Han hade planerat sin liksom sommar utifrån att åka med till Tjeckien och vara med på EM där. Och så att, men han tog det på ett professionellt sätt. Men det är klart, det är full förståelse. Man blir besviken. Vi samlas inför EM. Vi har först ett läger i Trelleborg. Sen har vi några dagar i Stockholm. Och just precis innan vi ska åka väg till Tjeckien så får vi veta att Emil Kraft har fått en skada i ryggen där. Det som gör att han kommer inte kunna vara med i EM. Han hade fått en kotförskjutning som det var inte möjligt för honom att åka med. Och naturligt för oss då var att vi ringa våran reserv där, och det var ju Victor. Han hade fått frågan om att vara redo och ja, han är redo. Så han kommer in direkt till EM-truppen och visar på inget sätt ingen besvikelse över att han hade varit borta. Utan han kommer in på en gång och bara bidrar och är den spelare som personlighet som han hade varit hittills. Vi spelar första matchen mot Italien där vi får efter 35 minuter får Alexander Milosevic utvisad. Ett fel pass och så blir en kontring och sen så kommer han fel i tacklingen där, så vi får utvisning mot oss och så gör de 1-0 på den straff som följer på utvisningen också. Så vi ligger under där med 1-0 och vi hade förberett en plan för vi skulle liksom bara rida ut den första halvleken och vad vi sen skulle göra också om vi låg under. Vi spelade med en man mindre och vi låg under i halvtid. Så vi sätter den planen i verket. Vi tar Josef Baff och flyttar honom från höger ytterbackspositionen, sätter in honom centralt. Och vem är det vi går till? Ja, det är Victor Nilsson Lindelöf, så vi plockar in från bänken. Han spelar ytterback. Vi vänder den där första matchen mot Italien. Vi vinner den med 2-1. Victor spelar, gör det jättebra. Vi spelar andra matchen mot England. Vi förlorar den, men han spelar där också, gör det jättebra. Han spelar tredje matchen mot Portugal, gör det också, fortsätter att spela ytterback och gör det väldigt bra. Han spelar matchen mot Danmark, jättebra. Han spelar matchen givetvis för en final som vi spelar mot Portugal. Han gör mål på en av straffarna. Han blir vald till turneringens bästa höger ytterback. Han, från det att ha varit en Benfica B-spelare, får han ett A-lagskontrakt i Benfica, skriver på, gör det väldigt bra i Benfica, tar nästa steg till både A-landslag och Manchester United och så vidare. Så att det är väldigt tunt, eller väldigt små marginaler när det handlar om att lyckas eller inte, men just den attityden och inställningen och släpper liksom inte målet sikte som Victor visade där, den tror man behöver ha för att lyckas som spelare och kunna ta sig fram till slut. Långt svar på ja, frågan. Men
intressant och häftigt.
Bra svar.
Mm. Jag var på plats och bevakade EM-slutspelet i Frankrike inte så långt efter det där. Och då var han ju en del av det, A-landslaget. Yes. Och sen som du säger, de stegen han har tagit sedan dess. Nu är han ju, ja, jag höll på att säga att han är A-landslaget. Men han är en stor del av det svenska A-landslaget i alla fall. Kan vi konstatera. Vad är det andra spelare så där som, liksom, om du ska nämna några namn, som imponerade på dig under tiden U21? Jag tänker kanske främst då på liksom sådana... ja, men personligheter eller hade mentala delar som stack ut liksom.
Nej, men det är också en sån grej som jag kanske som lärde mig av under den tiden, just den här liksom benhårda tron på att man ska lyckas, stenhårda tron på att vi ska lyckas. Vi hade ett förläger i mars, vi var i Kroatien och spelade inför slutspelet då, i 2015, innan vi spelade slutspelet i juni. Så vi har en träning där John Guidetti kommer fram till mig under träningen och säger: Andreas, vi kommer att vinna det här. Jag ser oss själva stå på Sergels torg, vi kommer att vinna det här. Och där och då så var det liksom, vi hade ju kvalificerat oss, och Sverige hade inte varit i slutspel på ett tag. Så det var där och då var det liksom, ja, det är bra John. Vi gör vårt bästa, så får vi se hur långt det kan. Det var väl lite grann min första spontana reaktion. Men han fick ju rätt.
Ja.
Och han fick ju helt rätt. Och det hade det där laget, den attityden. Det var flera av de spelarna som personifierade det här. Vi var inte underdogs. Vi kände, alltså, även om vi utåt sett var det, men vi kände oss inte slagna av någon på förhand. Utan vi kommer att matcha alla. Vi kommer att sälja oss väldigt, väldigt dyrt i alla matcher. Vi går ut för att veta att vi kan vinna alla matcher. Och det upplever jag under de åren som jag varit i svensk landslagsfotboll. Att när man går ut för att spela landskamper, så svenska landslagsspelare och ungdomslandslagsspelare idag, de känner att de går ut för att vinna alla fotbollsmatcher. Det är en bra attityd.
Vilka i det laget du tränar nu då, i så fall, går i bräschen när det gäller de delarna? Har ni någon John Guidetti?
Ja, kanske inte den personligheten på det sättet. Men vi har absolut de som gör allt för att vinna fotbollsmatcher. Det har vi ju flera stycken som kan göra det. Carlos som lagkapten tänker jag på. Jag tycker Juanjo är sådär spontant bara direkt som poppar upp i huvudet. Det är ju spelare som är beredd att göra det.
Härligt.
Ja, men jag tänkte också, när du blev väldigt tidigt tränare, var det inte så?
Mm. Det blev jag. Jag var en sån spelare som tidigt kom upp i A-laget. Jag gjorde väl kanske min första A-lagsmatch i division 5 tror jag, när jag var 15 år. Mm. Så jag var tidigt upp i A-lag.
Var det
i Bergnäset? Mm. Ja, det är min förening, den förening som ligger mig närmast om hjärtat. Där jag har haft olika roller och både varit verksam som spelare och tränare och liksom i styrelsen och jobbat i runt omkring. Så men jag var tidigt A-lagsspelare och tidigt uppe i den miljön. Gick fotbollsgymnasium och jag spelade i länslag och såna bitar. Jag hade några erbjudanden att byta, men det var mina kompisar som spelade i Bergnäset och jag var väldigt lojal och trogen den föreningen på att jag tyckte om att vara där. Så att det gjorde väl också att när jag efter 7-8 år där, jag var inte så gammal, så hade jag väl gjort och sett det mesta som A-lagsspelare i alla fall på den distriktsnivån. Och där, plus att jag hade ett väldigt starkt fotbollsintresse. Det var ju liksom, jag hade ett väldigt, väldigt starkt fotbollsintresse och tyckte liksom att det här var så kul. Så jag började väl gå från att vara spelare i huvudet till att mer och mer bli tränare i huvudet. Jag hade mina allra bästa kompisar, jobbade i föreningen, var en del av föreningen, och vi hade våra liv tillsammans där. Så vi hade lite olika bakgrund. Någon var väldigt intresserad av idrottspsykologi och mental träning. Sen har vi en kille som idag är professor i idrottspedagogik. En kompis som var väldigt besatt, precis som jag själv, av fotboll och taktik och så vidare. Och så hade vi andra som fanns runt omkring. Så vi var lite olika personer, men vi hade samma intresse i föreningen och av föreningen och så. Så att, och på den vägen så dels så föddes mitt ledarintresse, men framförallt liksom mitt brinnande intresse för fotboll. Mm.
Som ledare då, vilka har varit stora inspiratörer för dig?
Från början så, det var ju de kompisar som jag hade runt omkring. Mm. De som vi pratade väldigt mycket. Det var mycket diskussioner och vrid och vänd på saker. Jag försökte skapa saker och ting och testade framförallt. Vi testade massor av idéer och tankar där. Det var en underbar tid på det sättet. Så det var mina kompisar där med Tommy Nordmark och Christer Hertling och Claes Nilsson och Christer Andersson och så. Sen, så det var de personerna som fanns runt omkring mig. Sen, Den som tog mig under sina vingar, det var, han heter Mikael Floron, som var, då var han konsulent i klubben, men han är fortfarande liksom klubbens starke man, även om han idag är lite mer i bakgrunden. Men han var väl den som tog hand om mig. Han är ett par år, eller ganska många år äldre än mig, men tog hand om mig och tog vara på mina egenskaper kanske. Mm. Så han var väldigt en stor inspirationskälla tillsammans med de andra från början. Sen när du spelar, tränar man har följt utifrån, som man har försökt lära sig mycket av. Det började någonstans med drill, eller inte drill, och han läste jag också, men Nils-Arne Eggen och hur Rosenborg spelade, de var jag tidigt influerad av. Sen tidigt så började jag titta på José Mourinho när han var i Porto och vad de gjorde där och hans taktiska periodisering som jag vet Joel sen var influerad av. Så det var också något som man tittade på väldigt, väldigt tidigt. Men det är många olika, försökte hämta inspiration från många olika tränare och ledare och så. Så att mera öppensinnad i vad finns det och vad är bra och försöka ta till sig det.
Ditt steg in i elitfotbollen sen, jag har läst mig till att du ska ha handplockats efter något läger i Ytterhogdal.
Mm.
Kan du berätta
det lite? Var väl där jag, det var där jag och Tony lärde känna varandra. Det var, Tony startade tillsammans med Tor Grip, någonting som heter Tor Grip Football Center, och då hade man ett talangutvecklingsläge som man hade i Ytterhogdal där man bjöd in tre killar och tre tjejer och en ledare från Norrlandsdistrikten för att ha ett utvecklingsläger i Ytterhogdal under 3-4 dagar och sånt där var det. Och när det där började så blev jag tillfrågad från Norrbotten att åka på det där läget som ledare för Norrbotten, och där träffade jag Tony och vi kände liksom, vi har många saker gemensamt och kände liksom att det passade, vi trivdes bra tillsammans och sådär mellan oss, och där och då började det. Så han ville att jag skulle komma tillbaka och jobba där året efter, återigen på läget, och så det ena gav det andra och så började det.
Ett viktigt läge då i din
karriär. Ja, men så är det, och det är precis som spelare ibland, alltså jobba väldigt, väldigt hårt och så behöver du lite tur också. Så tror jag nog är det som spelare, eller som tränare också, jobba väldigt, väldigt hårt och sen så gäller det att ha lite tur också i, få rätt fråga vid rätt tidpunkt.
Mm. Var det han som hörde av sig och nu drar vi till Degerfors?
Eller ja, men så var det. Tony hade varit tränad där ett år. 2005 var han tränad där. Och han behövde en till assisterande tränare där, och han frågade om jag ville komma dit och vara assisterande tränare. Och jag kände att, då var jag i Luleå, jag kände att det här är en toppen chans för mig.
Mm.
Så vi flyttade dit med familjen och jobbade tillsammans med Tony där borta.
Och du sa, är Peter Samuelsson kvar? I så fall kom jag.
Ja, han var ju kvar då.
Han måste ju vara 100 år i Rama.
Ja, nej, men han var där. Men han spelade inte första året hos oss. Men han var ju med på träningar och sådär. Så att det var en bra huvudspelare.
Ja, Degerfors, häftigt. Jag kommer ihåg, han känns som att han har mött Giffan här hur många gånger som helst. Ja, jag tror vi ska väl börja runda av, eller hur är läget?
Nej, men vi har väl betat av det mesta, och vad sa vi? Vi sa att vi trodde på en timme och vi har passerat med en minut, så att då får vi vara ganska nöjda med vår tidsbedömning.
Men en sak vill jag reda ut, en fråga vi ska ställa till Tony också, men har han dubbla dunjackor eller är det ena en bäst, eller hur funkar det där?
Jag har inte tänkt på det.
Det ser liksom ut att vara två exakt likadana.
Det enda jag vet, att, och det säger Henrik varje gång, och så jag är frusen av mig. Jag tycker inte om att frysa. Så jag klär ofta på mig alldeles för mycket mot vad jag skulle behöva göra. Och sen så får jag lida av det när jag kommer tillbaka från träningen dyngsvettig. Och Tony är också frusen person, så att han, jag vet inte, men någonting dubbelt är det väl i alla fall.
Ja, det konstaterar vi. Det fortsätter bli ett mysterium.
Ja. Jag tror vi kan gräva fram där.
Ja, jag tror det ska gå. Det ska gå att lösa.
Den stenen vänder vi på.
Ja. Men vi tackar så mycket.
Bra, tack så mycket.
Andreas. Nej, förlåt. Andreas. Så säger vi på återseende.
Tack så mycket.
Tack och lycka till.
Tack.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.